Innan avsnittet börjar så har vi ett kort meddelande om en organisation som Forum med Saga och Myrna tycker att vi borde stötta. Denna organisation heter Ingen Människa Illegal och är ett av de mest aktiva utomparlamentariska vänsternätverken i Sverige. De arbetar politiskt på bred front med särskilt fokus på papperslösa individer och familjer. Detta gör de på en massa olika sätt, men bland annat genom rena ekonomiska bidrag till mat, boende och kläder. Också alla former av socialt stöd som att bistå med juridisk hjälp, agera kontaktpersoner, anordna aktiviteter med barn och organisera demonstrationer och manifestationer. Nätverket består både av människor som själva är papperslösa och människor som inte är det. Och det finns flera sätt att hjälpa till. Dels genom ekonomiska bidrag där alla pengar oavkortat går till människor i papperslöshet. Om du vill swisha är numret till Stockholms avdelning av nätverket 123 152 4958. Numret står också i avsnittsbeskrivningen där även finns en länk till deras hemsida om du kan och vill bli månadsgivare. Alla bidrag gör skillnad. Men man kan också engagera sig i nätverket mer direkt. Det behövs alltid människor med flera olika typer av kompetenser. Intromöten hålls regelbundet. Om du vill ha information om dessa kan du följa deras Facebook eller Instagram. Sök då på Ingen Människa Illegal på respektive plattform. Och nu börjar avsnittet. Tack för att ni lyssnar och tack för att ni stöttar Ingen Människa Illegal. Får flytta på dig.
Ja, men jag sitter bra här.
Ja, bra. Mm. Välkommen hit.
Tack snälla.
Emil Persson. Mm. Brukar du vara med i andras poddar?
Alltså ofta svarar man ju så här att i och med att jag själv pysslar med en intervjupodd och jag är beroende av att folk ska ställa upp,
ja,
så tänker man att då får jag ställa upp för andra. Samtidigt så det också är kul att prata om sig själv. Så ja. Det är inte så att det finns något strategiskt tänk i det här eller någon slags karmatänk, utan man bara, varför inte? Jag gillar er.
Just det.
Ja.
Det är bra.
Jag vet.
Eller låter det bra för dig?
Alltså för mig låter det bra.
Ja, just det, det är mina hörlurar.
Ja, du har ju jättesmå konstiga hörlurar.
Ja, varför har du det? Det ser inte klokt ut. Får inte den rätta poddkänslan?
Jag DJ med de här i lördags.
Gör du det? Varför då? Har du inte riktiga lurar?
Nej, jag har inga riktiga lurar. Jag fick låna ett par riktiga lurar av en kompis förra sommaren. De tog jag sönder.
Aha, okej.
Okay. Och sen dess har jag inte skaffat.
Men du har haft ett år på dig, nästan.
Ja, men jag menar, du har verkligen råd att köpa ett par riktiga hörlurar.
Det måste du ha.
Ja, jag vet. Tänk på hur mycket, alltså, stort behov du har. Alltså,
ja, men det
bara gå till Clas Ohlson typ nu.
Mm, jag vet.
Men de få gånger jag har, inom de största citattecknen som finns, DJat. Mm. Så det är alltid den här pluppen, ja, som ingen har tagit med sig.
Exakt.
Det brukar vara problemet.
Gud, kommer du ihåg en gång när vi skulle DJ utan hörlurar för att vi inte hade den pluppen?
Ja.
På Moa Romanos releasefest. Jag kommer ihåg.
Det är det jag typ så här sprang över hela så Götgatan och bara sprang in på olika andra barer och bara så, hallå, är det någon som har en sån här plupp?
Men jag fattar inte att de är så svåråtkomliga. Varje ställe borde ju bara köpa en uppsättning 20 pluppar.
Jag vet. Så de borde ligga liksom i en låda.
Ja, jag vet.
Som bara kan så ta näv.
Det är som vitryffel typ.
Ja, verkligen.
Jag fattar ingenting.
Nej, men sa jag hej? Sa jag välkommen?
Ja, jag tror det. Jag har svarat på det i alla fall. Som du inte sa det så har jag bara hört röster.
Just det, jag frågade om du brukar ställa upp andras poddar och du sa ja.
Ja, precis.
Men jag, när jag gjorde min research inför den här podden så sökte jag på ditt namn. Känns inte som att du är med i jättemånga poddar. Jag lyssnade på lite av den Mina vänner-boken.
Ja, precis.
Du var med för typ 4 år sedan.
Ja.
3.
Jag har varit med i 4. Nemos podd.
Ja, just det.
Nemo Idéns. Jag var med i något som heter Maratonpodden. Jag skulle komma ut som löpare. Jag har legat lågt med det. Men det var någon som hade fått tips om att jag också springer.
Ja, just det.
Så då kunde jag prata om det. Väldigt, väldigt målinriktad intervju. Nej, men det är väl inte så många som frågar mig. Vad ska jag bidra med? tänker jag alltid om någonting.
Men, nu men är alltså här. Är maratonpodden precis vad det låter som, att det är en podd som handlar om att springa ett maraton?
Ja, men det är väl också lite så Murakami, nu har ju inte jag läst den här boken, vad jag tänker på när jag, eller vad fan heter den?
Ja,
vad jag pratar om när jag pratar om löpning.
Ja, exakt,
typ.
Precis, den har fan jag läst.
Så det går väl att lägga på något liksom så, jag vet inte, Coelho-filter eller någonting, känns ja. Det som att man kan göra. Nu vet inte om maratonpodden är just det, men det känns som att vi pratade om life också.
Okay.
Hon drog lite fördomar om mig och sådär.
Just det.
Som folk gör ibland.
Ja, hur känner du kring ditt fördomslegacy? Du känner... sa till mig innan här att du har varit i den här studien förut och spelat in lite så brandpoddar.
Mm,
som också varit fördomsinriktade.
Ja. Jo, jag har gjort de två monumentala succéerna, ingenjörsfördomar och finansfördomar i den här studion. I mean, alltså, vad det gäller just branded content så tycker jag att det där greppet är fan jävligt bra.
Mm.
För att jag slipper ju, om folk vill ha mig till någonting, vilket alla sannolikt inte vill, så slipper jag ju stå med en Dyson då i mitt vardagsrum och så och säga att den här suger så jävla bra. Utan jag kan ju då komma in och vara den lite fittige i sammanhanget.
Just
alltså
det.
Jag fattar ju att man, alla förstår att man är asköpt, men jag kan ändå behålla, jag är fortfarande den som försöker sticka hål på någon slags... usel bild av i det här fallet en yrkeskår. Mm. Så att jag tycker ändå att det finns mer selloutiga sammanhang än det. Så att på så vis är fördomskonceptet ganska tacksamt.
Mm. Men har du copyright på fördomskonceptet? Har du varumärkesskyddat det?
Nej, jag... Det är jävligt svårt att copyrighta typ format. Har
ja.
För att det har faktiskt varit diskussioner om det.
Ja.
För att det var liksom
kan gång, tänka mig det.
En gång i tiden, jag gjorde den där podden i samarbete med Café.
Ja.
Och sen så skulle jag sluta göra det. Mm. Och då var det lite sånt jidder kring vem äger egentligen rättigheterna till det här. Men, och det gjordes också något rent plagiat i Norge som jag fick skicka till mig som var väldigt liksom, cringe-igt. Med en snubbe som formulerade sig som mig och sådär också. Som inte finns längre. Men om ni är riktigt ambitiösa så kan ni lägga in några sekunder av den här så får ni göra hela hemskt där.
Ja, jag ska intervjua en norsk tjej på litteraturmässan.
Mm.
Just det.
Ja, så jag behöver ju träna.
Då kan du lyssna på stämmer.
Ja, exakt. På det norska språket.
Du har vid flera anledningar fått frysningar av dig själv.
Nej! Nej! Nej, det har jag inte.
Jo, det har du.
Nej, det har jag faktiskt inte.
Är du helt säker?
Ja, det ja. Jag har flera gånger tänkt att hälsingen där var god.
Ja,
jag, och, men jag tror den där cellskriten där, den kommer inte i frysningar.
Hur kommer den?
Nej, då, han kommer i en sån jävla varm känsla och...
Så uppenbarligen så har folk tagit sig friheter att plagiera.
Ja, men vad är det man säger? Imitation är den
främsta formen av smicker.
Ja, exakt.
Mm, I guess.
Men det man måste ju säga, det är ett väldigt bra, alltså det är ett bra koncept.
Det är ett helt fantastiskt
alltså
koncept.
Alltså det är liksom förrädiskt enkelt.
Ja.
Men ändå så... Jag har faktiskt en fördom om dig.
Mm.
Jag kan ta den upp en gång.
Ja, you don't say.
Men det är att jag har upplevt att du är ganska ödmjuk i förhållande till konceptet och du säger ofta så, vem som helst kan göra det.
Mm.
Men jag tror inte att det stämmer att du tycker så. Jag tror att du tycker att ingen skulle kunna göra det så bra som du.
Nej, men alltså jag kan säga så här, jag kan stå för att jag tycker att idén är svinbra.
Mm.
Och jag kom ju på idén, så att där kan jag väl slå mig själv lite för bröstet och jag förvånas också över att jag bara kom på den där idén.
Ja.
Liksom, var fan kom det ifrån? Så att det är bra. Sen så är det såklart att jag tycker att jag gör det ganska bra. Liksom. Eller det är väl en förutsättning för att det ska ha kunnat finnas så länge. Men jag menar ändå det. Alltså alla kan inte göra det. Men jag är inte den enda som kan göra det. Det tycker jag verkligen.
Har du någon i åtanke som ska få ta över liksom, ditt legacy när det...
Ja, det är den här norska personen.
Ja, det stämmer.
En arvinge.
Jag vet fan. Alltså, det är ju, men folk som säger någon som är lite som jag. Alltså, jag vet fan. Ni hade kunnat göra det bra. Liksom, Garplin hade kunnat göra det bra. Jag vet inte. När jag hade Marcus Berggren som gäst så var han väldigt inne på att han ville göra samma sak på mig.
Ja.
Men
Jerka har väl gjort det?
Ja, fast när Jerka gjorde det så var det inskickade fördomar från massa gamla gäster. Så det blev ganska dåligt och var ganska spretigt sådär.
Mm.
För att på helt plötsligt var det Ebba Busch som sa, du röstar egentligen på KD. Vilket ju bara är liksom, det är ju inte
propaganda.
Innehåll, det är bara gas. Det är liksom ingenting. Så det blir ju bättre om en person får göra det. För då kan man i alla fall, rätt eller fel, måla upp. Okej,
ja.
jag kan ringa in dig i det här hörnet.
Mm.
När det bara kommer skottsalvor från alla håll.
Mm.
Av människor som inte känner mig så blir det ju ganska mycket ingenting, så det var väl inte svinlyckat. Men ja, Marcus Berggren kanske hade gjort det bra generellt.
Ja.
Eller?
Ja.
Kanske lite lång och liksom så kvasi-poetisk.
Exakt. Ja, men det, alltså jag tycker att du gör det jättebra. Jag tycker att du gör det, eller jag hade absolut inte kunnat, det krävs ju en fantasi liksom,
ja.
Som jag känner att jag inte har överhuvudtaget.
Nej, vi har tränat mycket också.
Fardomsfullhet.
Ja, men det gör det. Det gör det. Men jag tänker, alltså, ja, men det är klart att jag i viss mån har någon slags fantasi, men många jag känner, alltså, jag tror ändå att det var vad som är hönan och ägget så där. Man gillade väl bara att sitta och spekulera i hur människor är. Och det upplever jag att ändå ganska många gör.
Ja.
Sen gjorde jag det till ett intervjuformat. Och sen är det verkligen också att jag bara har tränat piss mycket på det.
Mm.
Alltså det är ju, det finns ingen hemlig formel, liksom ingen magisk plupp som man kan liksom trycka in och så lösa allting. Utan det är liksom bara att ligga hemma i liksom kalsonger och t-shirt en tisdag och komma på att fan, nu kommer Nanna Grönvall imorgon. Det är bara att kötta. Nu måste jag hitta 60 grejer att säga om henne.
Ja, alltså har du något system för det? Är det så att du börjar typ i barndomen och så här, hur var Nanna Grönvall som barn? Och sen går över till, eller liksom bara kör du bara, alltså brainstormar du fram det liksom?
Ganska mycket bara att jag ligger och tänker, vad får jag för känsla av den här personen? Men det kan också vara, ibland kan det vara att man liksom skriver ner spaningar om mänskligt beteende. Mm, alltså så, du vet, det här är någonting folk gör och så sparar man dem och som man tycker då i bästa fall är lite kul.
Mm.
Någon slags lam igenkänningshumor är det väl egentligen bara där. Och sen så då när det kommer en person som man tycker passar in på den fördomen så just kan man plocka därifrån.
Uh-huh.
Men så jävla stort är inte det kartoteket.
Nej.
Men det kan också vara, ibland kan det hjälpa en att bara ligga och scrolla på typ Twitter eller Aftonbladet eller något. Uh-huh. Och så ser man liksom, just det här händer ju. Och så, hur förhåller sig den här människan till det här scenariot? Det är just lite det. Mer desperation då, men det är ofta desperation när man är sent ute och måste skapa någonting.
Ja. Känner igen.
Mm.
Relaterar.
Jo, tack.
Men jag tänkte att jag också ska ändå introducera dig lite. Jag sa ju för några månader sedan att jag skulle presentera dig som Väckelsångs Kate Moss.
Mm. Ja, jag visste att det skulle bli så här. Det är så jävla. Ja.
Men jag tänkte faktiskt inte att vi skulle prata om det.
Nej, okej, vad skönt. Är det sant? Det bara ligger där ute som en cliffhanger.
Ja, exakt. Ja. Folk får undra.
Ja, vad spännande.
Vad det handlar om.
Ja.
Du är också mannen bakom Nexikanskan. Stämmer det?
Jag vill ju i sådana här lägen gå in och typ förtydliga vad du säger. Men era lyssnare kanske har full koll på det här. Jag får kontextpanik. Jag har jobbat för länge med Fredrik Wikingsson för att bara låta sånt här slida.
Exakt.
Ja, men, jag har fattat språket då som många av oss i min lilla krets håller på med.
Mm-hmm.
Nej, men vi är väl många som bär den skulden, tänker jag.
Ja, det är så.
Det är väl delad skuld, tycker jag. Jag är väl en av dem. Kanske en av galjonsfigurerna, men jag vill ändå hävda att vi är fler. Eller? Ni tycker att det är jag.
Jag vet inte, vad tycker du?
Jag är liksom gudfadern av Nexikanskan.
Alltså, jag vet inte vad din källa är på det här, men alltså, jag håller inte för liksom osannolikt att det skulle vara så. Det känns ganska on brand.
Ja, jo, men alltså, jag kan säkert ha varit drivande, men samtidigt så det blev ju, menar om det blir ju inte Nexikanska om det är en människa som talar det. Det räcker ju inte med att en människa går runt och svamlar obegripligheter för att man skapar liksom en språkgrupp kring det. Utan det måste vara fler. Och så har vi väl då hjälpt till att utveckla och liksom, för det här är
bara. Säg det till Jonathan Unge, vill jag bara säga.
Vadå, han har ett eget språk.
Men då känns det inte som att det var typ en period när alla killar framförallt började prata väldigt mycket med hans jättekonstiga intonation.
Ja.
Förstår ni vad jag menar? Alltså, ja. När han var med i så här fem olika poddar samtidigt,
Ja. Så
var det som att han uppfann en helt egen sociolekt typ, ja. Som
precis.
Men spred sig.
När unge gör det så är det hyllat. Nexikanskan, den hatar alla. Det ska vara lätt att vara unge. Hur kan det vara så lätt att vara unge? Allt han gör är bara, okej, I'll take it. Nu har han inte förberett sin show. Oh, vad kul. Skitbra. Ja. Det är unge. Det måste vara kanon.
Han verkar inte älskar honom. Ja, men man gör ju det. Och det är väl kanske. Men han verkar inte må så bra för den saken. Det kan man ju trösta sig med.
Jo, absolut. Men fan gör det då?
Nej. Jag tror att faktiskt jättemånga gör det. Om jag ska vara helt ärlig.
Tror du det?
Mår bra.
Ja.
Hur många av dina vänner mår bra?
inte av mina vänner. Gud,
intressant hypotes.
Du har precis kommit hem från en tjej här i Göteborg som skulle vara wholesome och slutade i storbråk.
Exakt. Ja. Nej, men jag vet att jag och min kille pratade om det här någon gång. Alltså om utilitarism. Liksom. Alltså den idén om att man liksom, den sammanlagda, liksom, det sammanlagda välmåendet i världen eller typ den sammanlagda lyckan eller whatever. Och då argumenterar väl han lite för att säga, ja, men då skulle det bästa vara bara döda alla typ. Och det var utifrån en idé om att så här, de flesta människor hamnar på minus.
Men jag fattar inte, varför skulle det bästa vara att döda alla?
därför att människor lider mer än vad de njuter av livet.
Aha,
så okay. Man ska göra världen så bra som möjligt, alltså också för människor. Alltså man ska minska lidandet så mycket som möjligt. Aha. Så skulle det vara, alltså han är inte så cynisk.
Men är det en banbrytande tanke? Det är klart att om man skjuter av alla som mår dåligt så blir det ackumulerade välmåendet högre.
Men det beror ju, ja men inte bara alla som mår dåligt utan alla.
Alla ska skjutas.
Ja.
Hur uppstår välmåendet då? Menar, då blir... ekar och liksom kärilar eller någonting. Jag fattar inte.
Men det var väl det han, det var väl det han menade. Så här, han trodde ändå, kanske inte för de flesta. Men jag vill ändå, jag vill säga att han är inte så här cynisk. Utan det här tror jag... Eller han kanske är det, jag vet inte. Just den här delen av sitt tyckande så är han väl kanske det.
Ja.
Men att bara att han tänker något... Alltså alla människor hamnar... Under ett liv så hamnar man på minus.
Mm.
Och det tror inte jag. Jag tror att de flesta hamnar på plus. Jag tror att de flesta mår mer bra än dåligt.
Mm. Ja, okej. Okay. Känner du många sådana människor som ligger på plus?
Ja, men vi har bara levt i... Vi har inte levt så länge.
Nej. Det blir bättre.
Ja, jag tror att det blir bättre. Jag tror att jag definitivt lever plus.
Jag skojar också lite. Det är någonting med att kokettera kring med att man mår dåligt som gör tröttsamt så in i helvete. Men,
men det...
en kampdag är det alltjämt. Varje dag. Lite. Ja.
Lite. Jo, i och för sig.
Ja.
Okej, men jag har bara skrivit en pytteliten presentation av dig så jag ska fortsätta med den. Mm. Du är utbildad journalist.
Ja.
Var då?
På Södertörns högskola.
Mm.
Journalistik och multimedia.
Nice.
Som det heter då. Kanske heter fortfarande, jag vet inte.
Multimedia, det känns väldigt...
00-talet.
Ja, det här verkligen daterar dig, eller vad man ska säga.
Mm, min ålder kommer fram. Det älskar jag ju när den gör.
Du gör det?
Nej, givetvis inte.
Jag tror att den heter typ så journalistik och digital media, kanske.
Ja.
Det är inte
när jag läste den.
Har du pluggat här också?
Ja, ja, en termin. En god termin.
Okej, okay. Och vad gjorde du sen?
Började skriva för DN.
Ja, titta.
Ja.
Mm. Det är så det går för alla framgångsrika journalister. Det känns som.
Att de går en termin och sen börjar på DN.
Ja.
Då ligger Saga före mig. Jag läste fan klart den här skiten.
Ja, men det är bra. Ja. Men det kanske också är ett tecken på din ålder. Förr var det så.
Ja, så precis.
Att man ändå var tvungen att gå klart sin utbildning. Nu skiter folk i det.
Ja, eller att jag behövde hone my craft, eller vad fan det heter. Saga var någon slags savant. Alltså,
lära sig skriva.
Ja, precis. Lära mig allt det jag behövde göra för att få gästa forum.
Piken av din karriär.
Exakt.
Här och nu.
Ja. Det är det här om maratonpodden.
Men vilken ålder skulle du vilja vara? Om du inte tycker om din nuvarande ålder. Vilken är den optimala åldern?
Alltså det är alltid det här liksom youth is wasted on the young som jag tycker. Jag vet inte vem som sa det, men det är så jävla sant. Men så att det är alltid, det blir lite av en tanke, vad ska man säga, en tankevurpa då, för då tänker man att man hade det förhållningssättet till livet och kanske den erfarenhet som man har nu. När man tänker att jag önskar att jag var liksom 27 eller något.
Ja.
Men då var man ju också en annan person, så att det blir ju lite skevt. Men alltså det är en okej, ofta känner man väl sådär att det är en okej ålder just nu, men du måste stanna nu! Mm. Inte mer.
Nej.
Men här och nu är det ju ofta okej.
Okay. Ja.
Men det är mer bara att man är rädd för liksom vad som komma skall. Men det är ju väldigt deppigt att, jag vet inte hur lovande man någonsin har betraktats. Man kan ju känna sig själv lite lovande ändå i livet. Och det är en skiftning när man inte längre kan bli betraktad som lovande, tycker jag. För då är det fortfarande en massa oinfriade löften som man skulle kunna infria.
Ja.
Och sen nu får man börja ta ansvar för sin output och sin livssituation och sådär. Och jobbigt med ansvar.
Men vad fan, nej, du är kanske inte lovande längre, men det är väl för att du är framgångsrik?
Ja, det vet fan.
Men du är ganska framgångsrik.
Ja, alltså på ett sätt så tillvida att jag får jobba med saker jag tycker om.
Ja.
Jag liksom kan leva på det. Det är ju superframgångsrikt.
Ja.
Men jag hade kunnat vara yngre. Jag hade kunnat nå det tidigare. Jag hade kunnat göra. Efter en termin, Södertörn. Fan.
Känner du att jag sitter här och tittar på dig i din Acne-studios. Känner du att du är ganska framgångsrik?
Okej. Fan, vad Stockholm
är framgångsrik i så fall. Det är
framgång för mig. Okej.
Ja.
Ja, men det tror jag är liksom trösterikt till många som lyssnar som har akneplagg hemma och nu inser att fan, jag är fan vad fikt, det visste de kanske inte innan.
Jag tror inte att våra lyssnare har så mycket akneplagg.
Nej.
Så jävla dyrt är det inte med akne.
Nej, kanske inte.
Inte så
det är fan
jävla
ganska dyrt.
Ja, men okej, ganska då.
Att du bara säger det tycker jag tyder på att du har nått
framgångsrik. Okej, jag fattar, avslöjade mig.
Ja.
Ja.
Men har du 40-årskris? Fyller det år eller hur?
Ja, jo. Men oktober ändå.
Mm.
Jag liksom, bearbetar fortfarande 38. Så att, ja, men jag har faktiskt inte börjat tänka på. Jag kanske måste man fylla 39 för att riktigt känna det där. Men jag tror inte det kommer vara kul för mig, nej.
Du tror inte det?
Nej.
Jag tycker att 40 känns som en fantastisk ålder.
Ja, det är så lätt att säga när man är så mycket yngre. Det är någonting så fruktansvärt provocerande med unga människor som bara som dör. Okay.
Du är inte så himla mycket äldre.
Nej, jag vet. Men, ja, men det är väl sagt en bra ålder. Jag har förstått att 50 verkar vara. Jag är så gammal att jag har vänner som även har fyllt 50.
Ja.
Och det var någon som sa till mig att alla har ändå 40 års fest.
Ja.
För att så, det kanske är jobbigt att fylla 40, men så fan, vi embracear det ändå.
Ja.
Men det, och sen så droppar de här liksom festarrangörerna av. Ingen orkar riktigt palla att arra en 50-årsfest, för det är liksom mörkt på riktigt.
Just det.
Så det, men 50 ska ju också bli på sikt.
Ja.
Men vi tar en kris i taget.
Men när du, när, för du är 9 år äldre än jag.
Mm.
Så när du fyller 50, då fyller jag faktiskt
jag. Är du 94?
Mm.
Du är så jävla ung, Saga.
Mm.
Ja. När är du född ens? Vill du ens veta?
Jag vet inte.
Jag hoppas säga.
04.
Exakt.
Det känns typ så.
Nej, jag är 97 bara.
Ja, ja, grattis.
Tack. Mm.
Det, men det är väl det som är den underbara rättvisan. Jag, den tanken har verkligen tröstat mig många gånger. Att alla kommer att bli gamla.
Ja.
Alltså jag tycker att det känns jättebra. Precis. Och härligt.
Man tar alla med sig i fallet.
Ja, det är, alltså det är ingen som, eller jo, de som undslipper, det är de det är, splatta sig någonsin sagt. Det är de det är synd om.
Ja, de blir kille skjuter av.
Ja, de som inte. Exakt. De som inte blir äldre.
Nej.
Man får tänka så.
Mm.
Okej, men du började din karriär på café. Stämmer det? Ja, alltså allt det här står på din Wikipedia-sida.
Ja, precis.
Först började jag läsa om den här skidskytten. Vad fan är han?
Finns ju en, ja, han vann Vasaloppet förra året tror jag.
Ja, en sport... människa.
Som heter Emil Persson. Ja. Precis. Nej, alltså det beror på liksom när man ska börja räkna karriär.
Ja.
Men jag började skriva i Smålandsposten. Alltså jag började min journalistiska bana på Smålandsposten.
Mm.
När jag var 15.
Och jävlar.
Ja, precis. Kanske men... före dig, Saga, till och med.
Nej, ja.
Det fanns säkert några lokaltidningar du var på.
Men jag... Saga var 3.
Ja, typ.
Men jag måste säga att det där är verkligen nyckeln till framgång. Alltså att inte vara från Stockholm och börja skriva för en lokaltidning när man är 15.
Mm.
Alltså säg en framgångsrik mediaperson i Stockholm som inte började skriva för en lokaltidning utanför Stockholm när den var 15.
Ja, det är lite sant faktiskt.
Mm. Ja, men det finns inga lokaltidningar i Stockholm så vi är liksom fucked.
Ja,
just det. Som kommer härifrån. Alltså man kan ju inte börja skriva mitt i när man är 15. Alltså då måste man ju ha gått en journalistutbildning. Liksom.
Vad för sorts texter skrev du?
Jag skrev verkligen alla möjliga texter. Det var ganska fritt. Liksom. Det kunde vara... Här kommer fler åldersmarkörer. Men jag gjorde ett så behind the scenes på Voxpop som var ett enormt musikprogram som gjordes på SVT Växjö.
Mm.
Då liksom, så det kan man göra. Så kunde man säga så, du vet, på ett redaktionsmöte. Det vore kul att inte göra någon som sitter i fängelse. Alltså äkta för betalare. Liksom, bara så. Det här låter kul. Så åkte jag till Karlskrona. Något liksom fängelse där träffade någon mördare. Och sen skrev man också krönikor om så också verkligen tankar från tonårsrummet.
Mm.
Men jag hade liksom någon text där var innan liksom jag började ställa 6 frågor i fördomspodden som mina föräldrar har ju nötts ner. Men jag hade någon krönika som handlade om, för jag skulle då gå och testa mig för en könssjukdom. Och på den tiden fanns det inga liksom, urinkit man kunde få hem.
Nej.
Så då fick man gå till det här kvalmiga väntrummet och så skrev jag en krönika som handlade om stämningen där inne. Och då blev pappa jättestött för att liksom, alla grannar läste och fattade att deras ändå vid tillfället kanske 18-årige son hade varit och testat sig för en könssjukdom. Det är ansvarstagande. Han borde hyllat mig.
Fan, alltså vilket bra ämne för en krönika.
Verkligen.
Ja.
Alltså måste jag säga, för att komma från en 18-åring.
Verkligen.
Att beskriva stämningen i väntrummet. När man ska testa
en, stod liksom som en stor liksom, så, vet, glasskål med bara liksom, fylld till bredden av lösviktskondomer som man bara fick ta. Allting var så jävla liksom,
men det minns jag
skriva
också
på näsan-aktigt.
Ja, men jättejobbigt. Det, alla de här studiebesöken man var på RFSU med skolan var ju bara det också. Att jag gick runt en sån tjock tant med en sån skål med kondomer och bara hällde på en.
Ja. Man fick inte blommor och bin-samtalet från mamma och pappa. Man fick liksom en kärring med en stor skål med kondomer. Bara,
exakt.
Här, ta och skydda dig.
Och det var det.
Ja, det var det.
Så fick man lista ut själv.
Ja, precis.
Men...
And we turned out okay.
Ja, eller det beror på som att vi alla då varje dag i en kamp.
Ja, jo, det är sant. Just det.
Men det kunde ha varit värre. Mm. Det kunde ha varit döda.
Precis.
Och det var inte. Okej, men sen så, men var café liksom ditt första stora gig, eller man kan säga?
Jag hade en period parallellt med att jag pluggade då jag skrev jättemycket för en rock, en hårdrockstidning då som heter Sweden Rock Magazine som då ingår i Sweden Rock Festival liksom konglomeratet. Så det var, där kan man då säga att jag lärde mig nästan mer.
Mm-hmm.
För att då, där kunde man skriva texter på 50 000 tecken och sånt där. Alltså väldigt, väldigt långa texter. Och ja, men så. Fick åka till LA och intervjua Ozzy Osbourne och sånt
men
där.
Men gud, va? Ja. Det är ju helt otroligt.
Ja, men de fick ganska bra access för att det var en så nördig tidning. Ja. Så att utöver att de gjorde, vad fan kunde Ozzy göra, Jay Leno, så ville, var det också alltid allokerat liksom, lite intervjuer till de här nördiga där de fick prata i 7 sidor om ett album från 86 liksom. Så då fick man liksom resa runt en del och skriva de här långa texterna och också så träffa kändisar, vilket ändå kanske man lär sig någonting av om man ska fortsätta göra det sen i sin journalistiska bana. Så det gjorde jag också en period parallellt med att jag pluggade och sen blev det café.
Men för Sweden Rock är ju verkligen den enda kulturinstitutionen i Sverige som bär sig själv ekonomiskt.
Mm. Och går skitbra väl?
Ja, det är det jag menar.
Alltså, det är en sedelpress nere i Norge som det heter i Blekinge.
Ja. Men det är väl Sölvesborg?
Ja, precis. Ja. Alltså Sölvesborg är närmsta riktiga tätort. Men den här lilla platsen som det faktiskt arrangeras i heter Norge. Alltså N-O-R-J-E. Jag vet det, för jag var på den här festivalen massa gånger då. Ja.
Du är en rockkille alltså?
Ja, framförallt på den tiden. Mina tonår lyssnade jag bara på hårdrock. För att jag hade en 11 år äldre bror som hade lärt mig det.
Intressant.
Och tyvärr också då den väldigt okola hårdrocken. Med Bon Jovi och Motley Crue och Alice Cooper och sånt där.
Okej. Det säger inte mig så mycket.
Nej.
Eller jag har inte vetat att det var den okola.
Ja, men det är pudelrock. Alltså, tänk Europe.
Aj, aj, aj.
Så det är lite så här rock för barn.
Lite rock för barn.
Ja, förlåt.
Ja, men det är ju det. Ja. Alltså, Melodifestivalen rock, kan man säga.
Ja, men vad spännande ändå. Ja. Ja, men alltså, genuint spännande.
Ja, jo, absolut.
Jag är en gammal metal-tjej.
Är du det?
Ja, jag var på
Slayer och sånt.
Nej, det vet jag inte. Ja. Jag var på Metal Town 2008.
Jag känner redan att du har överdrivit ditt metal-intresse. Let's hear it.
Ja, men jag kanske lyssnade på metal i 1,5 år.
Ja.
Men vilken metal var det du lyssnade på?
Jag lyssnade på Slipknot och In Flames.
Ja. Bury all your secrets in my skin. Come away with the innocence and leave me with my sins. The air around me still feels like a cage. Love's just a camouflage for what resembles rage again. So if you love me, let me go. Run away before I know. My heart is just too dark to care. I can't destroy what isn't there. Deliver me into my fate. If I'm alone, I cannot hate. I don't deserve to have you.
Det är bra grejer.
Ja,
Slipknot
och In Flames finns faktiskt låtar jag fortfarande tycker är bra. Även fast jag kanske inte lyssnar på dem så känner jag så här, det här är en bra låt.
Känns som jag nu gick i fällan bara så, okej, gillar du metal? Räkna upp 80 band, det var ju verkligen inte meningen. Jag bara att jag känner dig, du kan ibland göra
men,
saker.
Ja, det kan jag absolut. Det var på grund av att min kille då, min äldre pojkvän var metalkille. Mm. Och hans pappa var ljudtekniker på Metal Town bland annat. Det var därför vi åkte dit.
Göteborg.
Ja, jag var där 2008, som sa jag det? Ja, 2008. Mm. Och då spelade Marilyn Manson också live. Det var faktiskt...
Också en gammal favorit.
Ja.
Nu Problematic.
Ja, det får man säga.
Ja.
Och Slipknot. Så live då också.
Ja, intervjuade Slipknots sångare Corey Taylor för Sweden Rock Magazine. Eller begav sig. Även den här killen som kallades för Clown har intervjuat. Och såg ut som en clown. Väldigt tydlig marknadsföring.
Jag känner att du har tappat mig helt.
Kanske lyssnarna också faktiskt. Kan man kanske ska rusa vidare.
Ja, vi går vidare. Ja. Men sen 2016 gör du Fördomspodden.
Ja.
8 år.
Mm.
Jag vet också att du har sagt, eller det hörde jag då i det här Mina vänner-avsnittet, att du sa att det finns ett naturligt liksom, utgångsdatum för Fördomspodden. När det inte längre kommer finnas några kändisar kvar som du är intresserad av eller som andra är intresserade av.
Ja, precis. Ja, men det är väl ganska mycket sant.
Hur känner du nu? Är du närmare dig?
Jag känner att det är knepigt. Det är alla som pysslar med den här typen av evighetsprodukter som inkluderar gäster i Sverige har ju ställts inför det här. Många intervjupoddar ligger ju flera hundra avsnitt före mig. Mm. Och har ju löst det genom att ta tillbaka gamla gäster och sådär ibland.
Just det.
Så det har jag också funderat på, men jag har inte riktigt hamnat där än. Jag har liksom tänkt att så, som ett äkta fotbollslag, ta en säsong i taget. Så att när jag är klar med en säsong så summerar jag och kollar på de här 15 gästerna jag har haft. Och så känner jag, kan jag fortfarande stå för det här? Är det bra nog? Och än så länge har jag ändå känt att det är det. Mm. Men det, alltså förr eller senare kommer jag ju hamna i ett läge där det handlar om att antingen så börjar jag också ta tillbaka folk, vilket kanske är okej om att det gått 8 år sedan. Mm. Eller så får jag väl lägga ner. Jag är lite kluven kring det där, för att på ett sätt kan jag känna att det är något orent i att ha ett koncept som går ut på okej, jag tror att jag vet vem du är. Du kommer hit, vi testar, vi utvärderar. Okej, det visade sig vara så här. Mm. Och sen att komma tillbaka liksom 6 år senare som en annan Steve Jobs och bara one more thing. det är ju lite lojt kanske. Samtidigt som jag också kan tänka att de som lyssnar skiter väl i det. Alltså det är ju inte så att jag skapar någon liksom Pulitzerprisvinnande innehåll. Alltså folk vill ha 50 kul minuter i bästa fall. Så om det är en människa som var med för 6 år sedan, och så, det är liksom, vad fan spelar det för roll? Så att jag, ibland så är jag, tror jag att jag är lite mer anal i min strävan efter renhet än vad kanske lyssnarna är.
Ja, alltså det roliga är ju frågorna.
Ja.
Måste jag ändå säga.
Ja.
Alltså du är ju oftast roligare än gästen. Är min uppfattning av
Fördomspodden. Det som är bra med det där är ju att om jag gör mitt jobb väl, vilket jag inte alltid gör ärligt talat, men jag försöker göra det, då kan man ju på något sätt kvalitetssäkra produkten redan på förhand, vilket ju är nästan omöjligt med alla andra intervjuer. Ja. Där du är utlämnad till intervjusvaren.
Exakt.
Mm. Så det är ju bra, men samtidigt är det ju också så att om gästen bjuder upp till dans så blir det väldigt, väldigt mycket roligare.
Ja,
än om bara jag sitter och liksom har någon slags formuleringsrunk som gästen knappt bryr sig om, då blir det ju också mer tragiskt.
Men det där är väl liksom, tänker jag, typ ett problem för poddar generellt. Alltså nu säger inte jag att det stämmer för din podd, för du har ju det här liksom konceptet som är ganska unikt för den podden, men liksom att det ofta är så här att man börjar med typ en idé som är ganska så renodlad. Och sen så liksom går den, så kanske den podden typ växer, får fler och fler lyssnare, blir mer och mer populär. Men typ när man då har nått någon sorts peak där man liksom har etablerat sig, så typ slutar konceptet. Alltså då börjar konceptet redan bli typ urvattnat.
Mm.
Men då är det redan så många som är liksom fast på... Mm. Alltså då har man redan kanske blivit så här ekonomiskt beroende av att ha podden.
Mm.
Ja. Och så här, måste lyssnarna, ha mina aknetröjor.
Ja, mm. Och så här, lyssnarna kanske... Alltså är så här, bryr sig inte så mycket om kvaliteten typ egentligen, utan att man bara vill så här, ha det här, den här grejen som kommer varje vecka som man kan typ lyssna på när man tvättar eller någonting liksom. Som man är van vid typ.
Ja, precis.
Och så bara blir det så här, mer och mer urvattnat.
Alltså, en liten värld liksom.
Ja, men så att man känner sig ju jätte ofta som en parodi på sig själv, såklart. Men det, jag tror att det är oundvikligt om man ska göra något så jävla länge.
Ja.
Ju. Men samtidigt så är det också, jag hade en dipp för några år sedan då jag kände liksom kanske sådär starkare att nu kanske det räcker med mig och den här podden. Men sen så böljar ju det där och liksom, sen inser man också att det är så jävla lyxigt att kunna göra en intervju utan att göra research, att jag har skapat det här universumet där jag kommer undan med att inte säga vad fan jag vill, men typ liksom.
Mm.
Så när man gjorde intervjuer för Café tidigare så var det ju alltid sådär att man skulle intervjua Gustav Skarsgård och så skulle man fråga någonting om hans alkoholism eller whatever, och så då sitter man på den här middagen och så försöker man vinna förtroende i 2 timmar och sen vågar man ställa de här tuffa frågorna. I Fördomspodden så kan jag ju kasta mig mellan vilka ämnen som helst och gästerna köper det, för att det är liksom, ja, det är så vi gör det här. Så det är ju också jättelyxigt, och det är fortfarande många som lyssnar ändå. Hade jag tappat halva lyssnarskaran längs vägen så är det mycket lättare att känna att man sparkar på en död häst.
Mm,
men det är ju inte så. Jag är bara tacksam för att det där kan hålla på.
Jag känner också att det är ett så himla, alltså det är smickrande ju när någon har fördomar om en.
Mm.
Ja. Alltså jag tycker att det måste också vara väldigt kul att få komma dit och vara så här, få en bild av vad bilden av en är. Liksom.
Mm. Ja, har man självdistans så är det ju kul för folk. Har man inte det så är det ju inte alltid det.
Nej. Är du trött på kändisar?
Jag vet inte. Alltså, jag antar ändå att jag kan väl inte säga med trovärdighet att jag är det när jag fortsätter att liksom bjuda in dem och exponera dem. Men man är väl trött på vissa kändisar.
Vill du nämna
ingen namn, ingen glöm.
Okej. Men du är också en prisbelönt producent.
Ja. Precis. Jag antar det.
För Alla mot alla.
Mm.
Du har jobbat med Filip och Fredrik länge,
eller sen 2017.
Ja. Mm. Inte jättelänge i och för sig.
Nej, det var du som sa att det var länge.
Det jag känns som någonting. Att det är längre. Ja. Men det...
Nej, det var podden och mitt Filip och Fredrik gig startade nästan exakt samtidigt.
Okay.
Eller podden var ett halvår före. Men det är verkligen så mitt liv har sett ut senaste, ja, sen dess.
Och nu, sen, hur länge har det pågått nu, Cyklopernas land? Två år, tre år?
Fan, vilken bra fråga. Kan det vara 2,5? Kan det vara,
är det så länge?
Vi började efter sommaren, minns jag.
Ja, det kanske är det.
Det känns inte som att det är 1,5.
Nej,
eller?
Det känns...
Då måste det vara 2,5. Det är inte 3,5.
Nej, ja. Vi, uteslutningsmetoden.
Vi säger att det är 2,5.
Okej, okay. Ja. I 2,5 år är det också återkommande gäst i Cyklopernas
land. Panelist.
Panelist, som heter.
Just det.
Tycker du om det?
Det är fan skitkul.
Mm.
Jag tror att det var lite kul för mig att göra någonting nytt då, eftersom mitt yrkesliv hade varit så delat mellan podden och Filip och Fredrik. Så att här kom det in ett tredje sammanhang som var lite annorlunda ändå, men som jag ändå kände någonstans att jag trodde att jag kunde bottna i. Så att det är toppen, och sen är det ju jättelyxigt att vi kan göra det där obegripliga programmet. Massa människor som är kompisar för liksom skattebetalarnas pengar.
Påminn inte folk.
Nej, jag vet, men det går ju. De älskar ju Cyklopernas land på SVT, så jag vet inte. Det finns nästan inget jag kan säga som kan sänka det. Men kan väl sänka mig själv. Men det ska jag inte. Nej, men det är klart, det är skitkul. För mig var det en väldigt oväntad framgång. När jag var med där i början så fick jag lite ofta samma ingivelse som jag fick här nu, bara om den här mexikanskan. Men du vet, att Garplin hasplar ur sig de här obegripligheterna helt utan att ge folk någon kontext. Det måste vara så exkluderande. Men på något så härskartekniskt sätt så har det känts som att folk snarare har känt att jag fattar inte det här, jag vill förstå det. Jag måste, måste sätta mig in här, jag måste kolla mer. Jag måste bli del av den här märkliga gemenskapen.
Ja. Jag tror att det är ett tecken på samtiden lite. Jag tycker att det känns som att folk mer och mer är liksom dras åt det esoteriska. Liksom. Att man vill mer in i saker man... Alltså det, ja, men jag vet inte, att folk gillar indie-saker. Liksom.
Ja.
Saker som är svårare att begripa.
Jag har liksom en liten teori om just Cyklopernas lands framgång som ju är oväntad på något vis. Jag tror att det är att för lite äldre människor så känns det som något slags, ja, men nostalgi ändå. Folk vill minnas ZTV, och sen är det ju jättemånga äldre som Tegnell hade sagt som gillade det, alltså alla de här Dramatenskolorna, så de tror jag bara tycker det är kul att ungdomar sitter och är lite otrevliga mot varandra, ungdomar inom citattecken. Och sen så tror jag att det finns en ny generation som aldrig har, inte ens vet att den här typen av program har funnits, så för dem är det ju nyskapande, vilket det inte är.
Nej.
Alltså det är härligt och toppen på alla sätt, men det är ju inte nyskapande egentligen, utan det är ju ZTV energi.
Ja, det är ju ett vinnande koncept.
Men det finns någonting för alla på det sättet.
Ja, jag tror inte heller man ska underskatta, alltså det har jag märkt väldigt mycket. Jag menar, DN har ju en åldrande läsegrupp ju. Och alltid när jag liksom träffar då de som är mina bästa lojala läsare, alltså vilka det är då, pensionärer, är de alltid så här: jag förstår ingenting av det du skriver om, men jag tycker det är väldigt kul att typ få lära mig.
Ja, just det.
I like it. What is it? Ibland känner man ju så.
Ja.
Så jag tycker, alltså, det är väl liksom de här pigga gamlingarna som är så här: vad är nu
på sina
TikTok?
Ja.
Nu får jag fråga mitt barnbarn, typ, så har vi något att prata om. Alltså, jag tror att det är, man ska inte underskatta den appealen. Liksom.
Nej, men sen tror jag att det hade inte funkat lika bra om det inte var ni som gör det.
Nej.
Alltså om det var liksom ett gäng människor som var helt okända från början, tror jag inte att det har haft samma dragningskraft.
Ändå. Nej. Nej, men jag tror också att det är någonting i att vi ju inte
alltid... Och att ni är kompisar.
Ja, precis. Att vi liksom inte alltid håller med varandra.
Uh-huh.
Alltså, jag kan känna liksom som med Alex och Sigges podd och Filip och Fredriks till exempel, liksom, som jag lyssnar på ibland. Att så här, det är alltid bäst när de inte håller med varandra.
Uh-huh.
Det finns ändå liksom en medhållskutym ofta i poddar. Mm. Och ofta i kanske Sveriges radiopoddar och sådär, som är de här liksom P3-poddarna. Att folk liksom ofta har sina prator, och sen så sitter man och liksom är lite nöjda över att man har genomskådat en politisk trend eller så.
Mm.
Alltså det är bra också, men men ja, men jag tror ändå att det är ja, men som när jag och Tone Sjunnesson är med i Cyklopernas land till exempel, vi liksom håller ju inte alltid med varandra.
Nej.
Och det verkar ju ändå som att folk uppskattar det.
Ja, jo.
Ja, det var typ var det när Kristoffer var här, eller var det när Elis
var här?
Ja,
men vi fick en fråga om det nu också. Det var bara att jag skrev inte mer än, för jag orkar inte
Nej.
Ta det.
Nej.
Men det känns ju som att folk tycker om din och Tomas dynamik.
Ja, du menar att det kanske är dags för att folk, man kan, om man vill liksom teoretisera sönder det här, så kanske man kan dra det till alla de här programmen där kändisar äter middag ihop. Mm. Men det är väl liksom väldigt okonfrontativt på tv, känns
ja,
det.
Generellt. Verkligen. Okej, men det var det som jag hade skrivit i din lilla presentation. Mm. Är det något du vill lägga till?
Nej.
Nej. Eller jo, jag har också skrivit att du är en av personerna bakom countryklubben.
Ja.
Men
ja, det är punkt kanske. Det är sant bra.
Ja. Ja,
men hur känns det att ha tagit countryn till Sverige?
Det känns så jävla bra.
Ja.
Ja, men,
du vet, du som uppfann hö.
Nej, precis. Nej, men jag har aldrig klimat det heller. Alltså, vi skapar för att gå hit om ni vill. Om ni liksom vill sitta hemma och hata på skiten, gör det. Medan vi dricker bourbon och så.
Men ni var ju ändå för Beyoncé.
Ja, det var ju, ja, precis. Hon är fan efter oss på den här
ja.
Bollen.
Ja, country kommer ju verkligen tillbaka nu med full kraft.
Alltså, jag har inte hunnit prata med dig om det, men hur mår du kring det egentligen?
Är jättedåligt.
Ja, nu kommer ju all musik vara country.
Jag hatar ni country?
Jag hatar country.
Uh-huh.
Jag gillar countryklubben, ska sägas. Jag har alltid väldigt trevligt där.
Allt kan inte vara Slipknot.
Nej, så är det. Men det är, jag tycker att det är, jag vet inte varför. Alltså jag står inte ut med hur det låter. Alltså jag blir arg när jag hör countrymusik.
Uh-huh. Sen finns det såklart... Är det att du inte försöker säga banjo?
Jo, men banjo kan vara jättefint. Alltså banjo, nej, det är väl inte ens banjo.
Nej, det är liksom mer bluegrass och skit.
Jag vet inte vad det är. Okay. Jag tror att det är att jag upplever att det liksom inte finns något vemod i country. Men det är inte heller sant. Jag vet att det finns, alltså typ, jag gillar ju låten Jolene.
Alltså hela genren är ju baserad på arbetarklassens struggles. Ja, det är jättemycket vemod.
Jag vet, ja. Men det hörs inte i bara hur det låter.
Nej.
Alltså, det är inte så mycket vemod i så country road take me home.
Nej.
Precis.
Men den är också helt okej.
Det är en bänga. Ja, kan alltså, den. Ja.
Nej, men den tycker jag faktiskt är helt okej. Men alltså, bara när man, om jag sätter på en sån, alltså en countrylista på Spotify, varför jag nu skulle göra det.
Om jag gör det låter osannolikt.
Alltså en generisk countrymusik bara, så tycker jag att det låter jättedåligt. Och jag gillar inte Taylor Swift. Jag gillar nästan all annan popmusik. Jag har aldrig tyckt om henne. Tycker inte heller
alltså om. Ingen av hennes faser har du tyckt om?
Nej.
Nej.
Alltså det finns inte en enda Taylor Swift-låt som jag tycker är bra. Gillar inte
är det
också,
är det för att du lite tycker om att inte tycka om en enda låt?
Nej, alltså utanför? Tvärtom. Jag har ju ordet pop tatuerat på min arm. Ja. Jag tycker att det är väldigt kul att vara basic på det sättet. Alltså, så, det är liksom, jag går ännu ett varv i det där. Alltså, att jag nästan koketterar lite med att tycka om saker som är
mainstream,
exakt. Men Taylor Swift, bara, nej, gillar inte henne. Inte heller Miley Cyrus är jag förtjust i. Och då gillar jag ändå nästan alla andra stora liksom, artister i världen.
Och är det bara för att Miley Cyrus pappa har gjort Don't Break My Heart, My Achy Breaky Heart?
Ja, just det. Billy Ray.
Men det hon har ju en country-touch.
Verkligen.
Alltså det hon låter i country, det är någonting med bara det som jag vet inte.
Vad står du i country-frågan, Saga?
Jag tycker att det, alltså jag vet faktiskt inte hur jag ställer mig till country.
Nej.
Jag tycker typ inte så mycket om det heller.
Nej.
Men jag känner att jag säkert typ kommer börja göra det snart. Ja. Och det tycker jag känns väldigt jobbigt.
Du är så välkommen.
Ja.
Det vore mycket roligare om Beyoncé bestämde för att göra typ ett bluesalbum. En country. Som hon sviker sitt folk och mig.
Ja, det är trist.
Okej, men vi ska svara på lite frågor idag. Eller du ska svara på lite frågor framför allt.
Ja.
Är du redo?
Ska ställa lite frågor.
Vi ska ställa lite frågor, du ska svara på lite frågor.
Ja, jag har förstått konceptet.
Jag vill bara kolla mer när vi tar.
Och som Saga sa innan så är det verkligen payback time.
Ja, men jag förstår det. Det är ofta det i mitt liv.
Alltså då, jag måste bara säga, men de här, det är så thirsty frågor.
Ja.
Alltså folk är så sugna på dig.
Ja.
Nej.
Jo.
Jo. Jag tog inte ens med, jag skrev inte med alla frågor. Det var många fler på samma tema.
Mm.
Men jag kan ta en sån fråga först då. Den var ganska rolig för den var ganska saklig. Och den lyder: får han ligga lika mycket som man tror? Vilka ligger han med i så fall och var hittar han dessa?
Alltså den personen som har ställt den här frågan är så rolig.
Ja, verkligen. Aspig på något vis. Men säkert en underbar person. Nej, men alltså det är alltså det, jag förstår att personen förväntar sig ett roligare svar än att det är väl som alla andra. Ja, men alltså jag fascineras verkligen av det faktum att ja, men det är ju sant att jag i min podcast ibland ställer fördomar som handlar om sex. Men det gör jag ju egentligen, alltså snarast för att jag tycker att det är liksom en borttappad resurs i intervjuer. Alltså det är ju ändå någonting som uppenbarligen folk gillar och gillar att prata om med varandra. Men när det kommer till sexjournalistik så är det ju typ som Martin Björk och folk som har tagit patent på det.
Ja.
Och så Linda Bengtzing ska liksom rulla en kondom över en dildo på tid.
Medans
liksom jag pratar ju ofta om det som, du vet, också så igenkännings, alltså så, som att somna under fylleonanin och liksom så, alltså man försöker göra liksom något slags humor av det ändå. Ja. Men det föranleder folk att tro att jag är någon slags perverst monster, vilket fascinerar mig. Jag känner snarare att jag bara har tagit liksom en liten del av den stora humorkartan som ingen annan har riktigt koloniserat.
Nej.
Så det tror jag har varit liksom, det underhållningssyfte bra, men då med bieffekten att folk tror att jag knullar som ett jävla djur jämt. Vilket också är lite Kristoffer Garplinds fel, antar jag, som ju väljer att framställa mig som någon slags womanizer, som ett internskämt i varenda program av Cyklopernas land.
Ja.
Och då tänkte jag att men det gör väl inget att vi har lite intern humor här. Men så, då glömmer man att folk tror på det de ser på tv.
Ja, men, för det är ju en som skriver att den har hört att du är otroligt populär bland kvinnor. Vad tror du att det beror på förutom att du känner Filip och Fredrik?
Får den att stå högt i kurs hos kvinnor? Det kanske gått liksom varvet runt där nu igen. Så att, ja, jag vet inte.
Nu är vi tillbaka. Filip och Fredrik är det hetaste vi har.
Ja, men jag vet att bilden finns av att jag är väldigt populär hos kvinnor, men jag undrar om det är så. Alltså det är inte så att det är en jävla Eriksgata som öppnar sig när jag går in på en bar liksom. Det är väl bara, alltså, det är väl så enkelt som att man tar lite plats och jag vet inte, kanske då att det här är det så enkelt att formatet Fördomspodden också har lite the game i sig, att man sitter och neggar människor och att det bara är en allmän sanning att det funkar.
Just liksom. Det,
ja. Jag har svårt själv att förstå det där, för jag upplever inte att det bara att det står klasar av kvinnor runt mig. Liksom. Jag har aldrig gjort det.
Okej, så du får inte ligga lika mycket som man tror?
Alltså jag vet inte vad man tror, så att det är svårt att svara.
Men
på det.
Vad baserar Kristoffer det här internskämtet på? Är det bara taget ur luften eller finns det någon sanning?
Ja, men alltså, nej, men det,
ja. Ja, jag har gått under mig.
De åren nu som jag har haft som singel så har jag inte legat mer än vilken liksom annan singel som helst.
Mm.
Det är liksom så sjukt att det känns som att jag hamnar inför svarsposition. Men alltså det här säger jag med glädje till Kristoffer. Detta är det sanna som har sagt. Alltså den riktige sexmissbrukaren är ju Kristoffer.
Han alltså projicerar, totalt, menar du?
Alltså 100%. Jag kommer inte sitta och hänga ut honom. Folk får ta mitt ord för det. Men liksom, om vi jämför med honom så liksom, då är jag ju liksom ett rö för vinden, eller vad fan det heter. Liksom, alltså där snackar vi ju liksom, där snackar vi liksom mörk sexuellt driv.
Jag har faktiskt en annan fördom om dig, och det är att du har väldigt svårt för andra singelkillar.
Vad baserar du det på?
Vad
baserar
du dina
fördomar på? Man kan alltid utse mot den, vilket är tacksamt. Måste tänka ändå. Jag har aldrig ens tänkt på det här. Jag känner ju typ inga singelkillar. Men du menar att jag ska känna mig hotad av dem då?
Nej, jag tror inte att du känner dig hotad. Jag tror snarare att du är irriterad på hur singelkillar generellt beter sig. Och du känner att du är bättre än det?
Alltså tjejer, eller att de är, alltså ragg, det får tolka som jag vill, antar jag.
Ja, alltså nej, men precis, jag tror bara att så här, du gillar inte att bli liksom, du gillar inte idén som folk har av vad en singelkille är, och du ser också att singelkillar omkring dig är ganska mycket som den här fördomen som man har av singelkillar, och du känner dig irriterad på att du blir liksom ihopklumpad med dem.
Ja, men kanske, en vass teori. Men jag brukar också känna att alltså med detta liksom, såklart inte sagt att jag själv är något jävla under av liksom inkänning och skit, men samtidigt kan man ju också vara, man är också ganska tacksam mot den här singelkille-schablonen, alltså de killar som ändå finns och bara är sämst, för att det gör ju att kraven på att vara singelkille sänks. Alltså att, vet, man kommer ganska långt med att bara ställa frågor till en tjej, då kommer man överskattas, för att det finns många andra som beter sig så dåligt, så att man har också dem att tacka för mycket. Det räcker bara att vara halvrimlig för att man ska betraktas som superrimlig i jämförelse.
Så det är det snarare än att du känner Filip och Fredrik?
Ja, jag har väldigt svårt att tänka att det får kvinnor att liksom gravitera mot mig, men ni kanske vet bättre om vad Filip och Fredrik status är bland kvinnor these days. Jag har ingen aning. Länge, alltså, länge fanns det en slags slentrian-feministisk kritik mot dem, eller åtminstone för en så här 5-7 år sedan. Då kändes det snarare som att det, var, att det låg en i fatet.
Men det är väl då i så fall lite så här, så när fall. Feminismen står högt i kurs, då Filip och Fredrik lågt i kurs, och nu har det kanske då...
Ja, exakt. Det har pendlat lite.
Det har pendlat svängt åt andra hållet.
Ja.
Men det verkar ju som att den här kvinnan i alla fall, vad det anbelangar henne, så skadade inte att jag står högt i kurs hos dem.
Nej. Det verkar inte så. Men vi har ju faktiskt fått en fråga också om, eller någon ska behöva få reda på body count i forskningssyfte.
Mm. Okej.
Är du redo att avslöja det?
Nej, jag vet inte. Men jag vet att det är...
det avslöjar något.
Okej, men fan, jag är ju så jävla gammal. Nej, men jag vet inte. Det är absolut inte tresiffrigt i alla fall, för det tror folk alltid. Och det vet jag att det inte ens är nära att vara.
Okej.
Det har ni ett någorlunda konkret svar.
Mm. Ja,
men det tycker ni är skitmånga, eller?
Nej.
Vad fan har ni själv?
Jag vet inte riktigt heller.
Nej, titta, det säger väl någonting då, Saga, också.
Men grejen är, jag har kommit på anledningen varför jag inte vet det här, är för att jag väldigt länge liksom inte... Alltså att jag drog hem med killar, men vi låg aldrig.
Okej, då visste du inte hur du skulle räkna honom sen för hela gängatornet. Svårt.
Nej, men mer att jag inte minns vilka jag faktiskt låg med och vilka jag inte låg med. Så om jag skulle göra en lista på liksom alla jag gått hem med, då skulle det vara många fler än hur många jag faktiskt har legat med.
Just det.
Men jag skulle gissa 30, typ, kanske.
Ja.
Något sånt.
Ja.
Jag vet inte.
Ger det 9 år?
Ja. Men jag tycker att, alltså om det inte är tresiffrigt, tycker jag inte att det är så mycket.
Men jag säger ju det.
Ja, jag vet.
Ingen
ja,
men
jag
alltså vad menar du med tresiffrigt om det inte är över 100 personer?
Ja. Okej, vill du ta en fråga?
Vi har ju fått en fråga som var, hur raggar man? Men då gissar jag att ditt svar bara är ställ en fråga.
Ja. Alltså jag upplever inte att jag raggar så mycket. Jag har liksom aldrig varit på Tinder. Ja, men det är också det här som gör att jag då kan känna, inte indignation, men att jag känner att den här bilden av mig som någon slags singelmonster är lite skev. För att jag har verkligen haft, eller har liksom många kompisar som när de är singlar är av slaget att så en fredagkväll utan att man går hem med någon är en misslyckad utgång typ.
Mm.
Och så har jag aldrig resonerat. Alltså om jag går ut nu så går jag ut och så tänker jag att nu sitter vi vid det här bordet med mitt gäng.
Mm.
Och sen liksom om någon annan situation av en händelse uppstår typ, så, men då känns det liksom, det känns mer organiskt. Jag liksom går inte runt som en målsökande missil.
Nej.
och approcherar folk.
Nej.
Så det känns inte som att jag raggar så ofta, men det gör jag väl såklart. Ja, men jag antar att man bara, det känns som att jag tilltalar folk bara som vi snackar nu. Alltså har folk moves verkligen. Jag tror aldrig jag haft det i så fall.
Jag tycker att det verkar som en dålig idé att ha det.
Ja.
Att ha moves.
Ja. Det känns förlegat.
Ja.
Det känns som att det skulle genomskådas.
Ja.
Nu.
Nej, alltså grejen med att ragga, ja men det är nog verkligen helt sant. Alltså man raggar om två personer som är intresserade av varandra pratar med varandra.
Mm.
Då är det att de raggar på varandra.
Men det är väl att man i så fall har olika strategier för att visa sitt intresse,
ja,
och stämma av situationen.
Men det känner man ju också.
Ja.
Mm. Alltså det är inte, om någon är intresserad, alltså man vet ju det. Liksom. Det
ja,
inte...
precis. Alltså man känner ju när man är i en raggningssituation. Alltså
ja.
Om vi så kemiskt nu har tagit oss till en plats där någon eller båda av oss hoppas på att det ska bli liksom någonting mer. Men i den situationen så man försöker väl bara vara trevlig och charmig liksom.
Ja.
Ja. Som folk, det är väl det folk försöker.
Just det.
Ja.
Ja, jag tycker det är lite så här, jag vet inte att det finns en sån stor liksom skola om hur man ska ragga, att det har blivit så normaliserat.
Mm.
Det gör ju att man blir lite orolig för hur socialt inkompetenta typ är
ungdomarna.
Människor överlag. Alltså.
Ja, det är jättemycket sånt på TikTok typ.
Ja, alltså att man ska...
Raggningsskolor.
Ja, men typ att man ska lära sig så kolla på folk på ett speciellt sätt.
Ja.
Typ så här,
hur då?
Kolla, jag minns inte det, men så här, kolla i ögonen först, sen ska du titta ner, sen ska du typ titta upp bara och sen, alltså det är så här, ja.
Ja.
Liksom steg för steg hur man ska typ titta på någon för att visa att man är intresserad.
Det där känns också ancient på något vis.
Ja,
men det är väl
med.
Bara att jag har nått TikTok då. Hur raggar du?
Jag vet inte. Men det är väl samma, tror jag. Alltså jag tror att jag känner faktiskt att det var otroligt sant sagt. Alltså att man bara pratar.
Ja. Som, menar, alltså som raggar,
jag sitter på så mycket visdom.
Ja, men alltså faktiskt. Ja.
Men det är literally att känna in en stämning.
Ja, exakt. Man känner in en stämning och så fortsätter man prata.
Ja.
Typ. Och det är det liksom.
Ja.
Men
det är väl bara någon slags social kompetens i grunden.
Ja, jag tror det. Ja. Men sen det kan väl inte skada att vara så, kanske liksom lägga en liten hand på en axel. Kanske.
Nej.
Ja, TikTok som lät dig det.
Ja. Precis. Det gick lite in i en annan fråga som också, alltså om typ dejtande. Liksom, om du dejtar, går du på så här en, går du på dejter? Har du gjort det?
Nej, jag, alltså det är klart jag har gjort ett fåtal gånger i mitt liv, men det är nästan så att jag knappt minns de situationerna.
Mm.
Jag har aldrig bara så, du vet, om man säger att man skulle gå hem med en tjej och så hörs man bara så, ska vi ses på onsdag och dricka vin på folkbaren. Det har nästan aldrig hänt. Jag tycker att det, jag förstår att det här inte gör mig unik, men jag tycker att det är så jävla krystat då i de situationerna. Så att jag ser mycket hellre en situation som är att så väl hörs man nästa helg man är ute och kanske strålar samman på en bar eller någonting. Lite mer otvunget.
Just det.
Ja, det känns så, jag vet inte, liksom bonde söker fruskt att bara så vet bestämma om man bara så här, i mitt fall literally bonde då. Men jag vet inte, det känns så stelt, som att vet, nu har vi klarlagt att vi sitter här och bedömer varandra.
Mm.
Och allting blir en prestation. Medan man kan lura sig själv lite om det, så fan vi strålar samman bara.
Mm.
Vi redan har druckit 4 enheter var, allting känns lite lättare.
Just det.
Det är väldigt svårt att förstå varför man ska välja den här krystade settingen före det.
Just det. Och sen så gör man det bara, liksom strålar samman tills man inte strålar ifrån.
Ja, alltså i en perfekt värld. Men det är klart, skulle jag träffa en tjej som kändes jätteintressant och hon skulle ha insisterat på att fan, nu gör vi det här, går ut och dricker ihop den här dagen. Så det är inte så att jag har någon slags jättehårt liksom veto mot det.
Nej.
Utan det är klart att det går, men det är inte riktigt så jag hade jobbat.
Nej.
Nej.
Just det, och då hade jag heller aldrig använt såna appar.
Nej.
Nej. Av princip?
Nej.
Eller för att du inte vill?
Inte liksom bara, jag vet fan, varför är det egentligen? Dels har det varit lite för att jag har haft ett par år där jag liksom inte känt ett behov av att liksom träffa någon. Och jag har inte heller, då säger alla du kan använda det som en knullapp. Jag bara okej, jag kan väl det. Men det känns också, vänta, det känns jobbigt. Jag tycker det känns så jävla det känns energikrävande med Tinder, tycker jag.
Ja, just det.
Och jag, det är liksom det här med att man ska bli, att få en så jävla panik bara av, dels bara att välja en bild.
Mm.
Alltså då som är
antagligen flera bilder.
Ja, antagligen flera bilder. Som då, det känns som att det finns helt vetenskap kring hur de där väljs ut ju.
Ja.
Men vid dagens slut så är det ju ändå hur liksom man ens försöker spela ner det där, om man står och skrattar med någon kompis eller med någon solberg, whatever.
Mm.
Så är det ju ändå så att man har valt bilder där man tycker att man är lite snygg. Och att räcka över bilder till folk och säga, titta här tycker jag att jag är lite snygg. Det i sig är för pinsamt. Och sen liksom den här jävla bion som ska skrivas, där man då kan också välja en mer liksom skenbart anspråkslös approach som ändå såklart är svingenomtänkt.
Ja.
Och visa att det här är liksom så jag vill introducera mig själv. Allting med det gör mig liksom generad på något vis. Så att det finns, jag ska inte säga att jag aldrig i mitt liv någonsin skulle kunna hamna där, såklart. Jag har inget principiellt mot det.
Nej.
Men det är en hög tröskel.
Jag har en annan fördom om dig.
Mm.
Och det är att du tycker att det är, se vad här skriver. Att du tycker att det är lite generande att le.
Generande? Du menar att jag är sur?
Nej, faktiskt
det,
inte.
Jag är ju det lite, jag vet det.
Ja, men jag tycker att folk har den bilden mer av dig än vad du faktiskt är. Jag tycker inte alls att du känns så sur.
Nej.
Ja, men det känns som att det är någonting som, alltså att det tangerar det lite med att så här.
Nej, jag tycker inte att det är generande att le. Du menar att jag tycker att det är så platt.
Tycker det är platt att le?
Ja. Nej, men jag vet inte varför skulle det vara generande. Men det som jag har hört i mitt liv är att folk säger till mig att det är så sällan du ler typ, så när man väl får dig att le så är det så belönande. Det också då antar jag att det skulle kunna misstas för någon slags härskarteknisk liksom raggningsgrej typ.
Ja.
Men det är inte så. Alltså, jag tror bara att jag önskar att jag var lite mer uppsluppen liksom, och så kanske sprudlande, men jag liksom, det är väl en av så bra sakerna med att bli äldre, att man är ju för varje år som går lite mer förlika sig med hur man är.
Mm.
Och så kan man ändå tänka att de här folk jag tycker om verkar vilja umgås med mig, så då funkar ju min personlighet i någon mån.
Ja.
Så jag tror i någon mån så är jag väl lite svårimponerad, men det är ju absolut ingenting utstuderat. Det är liksom
det, du bara är det.
Ja, jag bara är det.
Ja.
Och men det får konsekvensen att folk ibland säger exakt det där till mig, eller inte exakt då att jag blir generad av att le, men att folk säger att så när man får dig att le så känns det så wow. Vilket är helt sjukt. Det är inte avsiktligt.
Men jag har en känsla av att du är en ganska kontrollerad person ändå.
Ja.
och att du har ganska mycket av ett kontrollbehov. Och jag tror att det är det jag menar mer. Liksom. Ja. Att le och skratta är någonting som ju ofta kommer ganska spontant och som man kanske inte har kontroll över.
Vad fan. Att jag har så stark kontrollbehov så jag inte kan skratta. Det stämmer det här. Jag måste tänka på något.
Du skrattar kontroll. Ganska mycket.
Jag tycker man måste tänka på någon människa med riktigt stark kontrollbehov som skrattar mycket och bara sticka hål på den här tesen. Vilka människor stinker kontrollbehov? Stordalen till exempel. Han har byggt ett imperium. Han har kontrollbehov. Han är ju skitglad. Älskar när det är måndag och skit. Det här jag tror inte på den här teorin.
Nej, okej. Det kanske är jag som projicerar.
Ja.
Alltså jag tycker att känslor är väldigt pinsamt.
Ja. Alltså sanningen är, om inte det här är något så jävla undermedvetet så att du egentligen har rätt men jag själv inte förstår det. Men sanningen är ju att jag snarare i så fall tycker det är jobbigt att jag uppfattas som butter. Så att jag skulle vilja skratta mer.
Just det.
Så att det finns ju absolut ingenting som håller mig ifrån att skratta. Alltså något överjag eller någonting. Så att jag vill ju Min målsättning är att vara gladare. Inte liksom att le mindre. Eller liksom aktivt inte le.
Nej, men jag tror också att det är därför det funkar.
Fan,
det
är ångest över hur jag är. Så jag vill leva.
Ja, vi har ju konstaterat det nu. Men jag tänker att det är därför det, alltså jag tänker att det är det folk snappar upp när folk ser dig som en så lite kanske the gaming kille. Alltså det är genuint typ. Alltså det inte är en pose. För det är väl när man känner att det är en pose som det inte funkar.
Ja.
Liksom.
Ja, precis.
Och då blir folk mer bara irriterade.
Ja, nej men jag är nog bara lite, kanske lite svårimponerad generellt av saker. Inte bara människor jag möter. Men jag kan också gå upp i saker. Så att det kanske finns något då i den mixen.
Saga, en fråga.
Men alltså det du sa Myrna om att det var att du projicerade för att du tycker det är pinsamt att visa känslor. Är alla fördomar bara någonting som man egentligen tycker om sig själv?
Som jag ställer?
Nej men bara överlag.
Det är väl lite alltså, är
en fördom alltid en projicering?
Just det, mer eller mindre.
Ja, mer eller mindre. Alltså det finns ju garanterat liksom, fördomar jag har ställt i min podd som jag fan kan relatera till. Liksom, de mest extrema exempel. Men lite tror jag. Alltså, det finns kanske,
inte för att vara Freud. Men...
Ja, exakt. Det blev ändå det lite där. Men lite tror jag nog det kan vara så. Alltså, man har ju, det är väl liksom de drag hos en själv som man försöker trycka ner mest eller man är mest rädd för att besitta. Man kanske till och med förtränger att man besitter dem som man uppenbarligen ändå går till. Alltså, så, det finns väl ett visst mått av takes one to know one.
Och nu pratar du om Christopher Garplins sexmissbruk.
Ja, men det är den största projiceringen som det här landet har sett. Det är helt sjukt. Ja, det är viktigt för mig att säga detta. Jag mår bra av det.
Men bra. Ja. Nu är det out there.
Skönt.
Hur ser du på vänskap? Har du en bästa kompis?
Har vuxna det? Jag vet, nej, inte än. Men jag skulle nog kunna liksom gallra ner det till 5 eller så. 4-5 kanske. Där vinnaren, någonstans där finns vinnaren. Men jag vet, kan inte riktigt, liksom, det kan nog skilja sig från lite dag till dag eller vecka till vecka kanske vem som man känner sig närmast. Men det finns ju absolut några stycken som man vänder sig till när livet är så där tungt som vi har pratat om att det kan vara ibland.
Du vill säga varje dag.
Varje dag, kampdag. Men hur jag ser på vänskap, ja, himla brett. Men,
det var en bred tror jag.
Jag tänker väl att liksom, vänskap, precis som kärleksrelationer, ska vara enkelt. Liksom. Mm. Jag har väldigt, väldigt lite i mitt liv haft stora bråk med vänner och liksom gjort slut med vänner och sådär som jag vet att folk, jag har förstått att folk ändå gör. Det händer aldrig mig riktigt att man behöver göra det. Jag kanske också är lite mer kräsen då med vilka jag verkligen släpper in. Så att det, om det går så långt att någon kommer så långt in så är de vettade så att säga.
Just det.
De har gått igenom en rättspsykiatrisk undersökning liten och jag har sagt att det här funkar.
Men då är de 4-5 nära vänner du har nu, är det människor som du har känt länge? Krävs det liksom?
Alltså jag har en vän som växte upp 3 hus från mig på Pionvägen i Väckelsång som jag verkligen känner att jag är nära fortfarande. Alltså en riktig barndomsvän som bor i Kalmar. Som heter Simon. Men utöver honom så är det ju människor jag har träffat i Stockholm. Det är ju, jag tycker snarare att det är inte det lite, eller det kanske också är för att jag är från landet och har kommit hit och inte bytt personlighet men har förstått lite grann vilka sidor i en man ska bejaka för att må bra och så här. vem man är egentligen. Och det tycker jag är ganska naturligt att vännerna är, har tillkommit utifrån det. Snarare än att man bara håller fast vid någon för sakens skull. Även om jag tycker att det är också skitmysigt med långvariga vänskaper. Och att det finns grejer i dem som inte riktigt kan ersättas. Liksom. Mm.
Men är det, men för jag menar, du har ändå bott i Stockholm länge. Mm. Så jag menar, det kan ju vara folk från Stockholm som du ändå...
Ja, men jag har ju jag har en kompis från min journalistklass till exempel på Södertörn. Mm. Så att han, vi ska på konsert imorgon kväll, eller jag har två egentligen därifrån. Men Marcus är väl den jag träffar mest. Så att, så att han är min äldsta Stockholmsvän. Så att han känns ju nästan som en barndomsvän i den kontexten.
Min känsla av dig är ändå att du liksom föredrar nära vänner framför liksom många bekanta.
Ja, tycker jag så jävla många bekanta också.
Men, ja, men det blir ju ofta så ja. Ändå. Ja. Men det behöver inte betyda att man Nej. Tycker om det.
Nej, precis. Ja, men det stämmer nog i sak. Men jag kan också gilla, det kanske är en lantisk grej. Att det, på ett sätt så känner jag också, jag minns när man var ny i Stockholm och så gick man med Stockholmsbördiga vänner och så de träffade en människa de kände på Bondegatan bara som en lördag. Det kändes som science fiction. Så att jag, någonstans känner jag också att den här staden krymper. Alltså sen kan det finnas klaustroaspekter också i liksom, du vet, så springa på att gå in på Rich Phoenix och man känner för många människor där. Då känner man sig tragiskt på andra sätt. Men jag tycker också att det finns något mysigt i att känna många här. Det känns som att jag liksom, nu är det här mitt hem, liksom, om det makes sense på något vis.
Absolut.
Ja. Men absolut, nära vänner är ju ändå, det är, liksom, det är klart att det smäller högre.
Vad liksom använder du vänner till, om man ska säga? Eller så här, varför är de vänner som du har som är viktiga för dig, viktiga för dig?
Ja, men jag tror de är viktiga för att man, jag är ju väldigt besatt av liksom likhet. Jag tror väldigt lite på opposites attract och sånt där. Nu används ju det såklart mer om kärleksrelationer än om vänskapsrelationer, men jag tror väldigt lite på det i kärleksrelationer också. Jag tycker att man har så mycket självtvivel och man har så mycket grejer för sig som gör att man ändå liksom tänker på, så här, är det rimligt att jag känner så här, är det rimligt att jag gör så här, och om man har vänner runt sig som ändå någonstans kan relatera till allt skit man ställer till med och all ångest man har och så där, så tycker jag det är någonstans är det som att det säger att du är ändå okej, okay, liksom, det finns fler ändå. Så att jag tyr mig väldigt, väldigt mycket till människor som jag upplever är lika mig. Liksom. Sen, däremot när det kommer till bekanta, där finns det ju verkligen olika, alltså, så att säga, användningsområden för folk. Det är ju inga problem att ha roliga bekanta som man tycker liksom, kanske fan vet jag, moraliskt lite off eller sådär, men som man ändå kan ha jävligt kul med. Eller som är tråkiga, men liksom väldigt goda människor. Men om det kommer till nära vänner så tror jag att det är som en trygg famn att ha någon, man känner att någon är liksom lik en och förstår en. Det är liksom det bästa som finns.
Ja, men lite apropå det vi pratade om så fick vi en fråga som var, hur hanterar man svartsjuka bland kompisar? Till exempel att vissa säger att gäng umgås mer utan att bjuda in andra. Är det någonting man bara får suck up i vuxen ålder och inte bli ledsen över?
Jag älskar att jag blev en slags vänskapsdoktor. Jag såg inte det komma. Men hellre det igen, här Filip och Fredrik frågorna. Ja, det är väl någonting man får sucka upp lite.
Tycker du det?
Ja, men alltså jag undrar om jag har haft så mycket problem med det här i och med att jag liksom upplever, som jag sa innan, att jag väldigt sällan har haft den här liksom små dramatiken som finns i vissa vänskapsgäng hela tiden. Jag upplever rätt, jag vet inte varför det är så, men jag upplever inte att jag så ofta har haft problem med det. Så att jag...
Det är också för att alla vill vara med dig.
Mm. Ja, jag hörde att det lät så. Det låter också helt sjukt.
Men du har aldrig så sett någon lägga upp en bild på Instagram stories att de är ute på någon rolig fest eller typ en middag. Okej, så varför inte jag blivit tillfrågad att vara med på det här?
Ja, men... ganska sällan, men det kanske handlar mer om att jag inte har det mindsetet också.
Nej.
Alltså det är så klart som fan att jag har massa vänner som gör saker utan mig och inte liksom skickar ut någon kommuniké innan. Men jag vet inte, jag söker ju liksom ogärna dramatik också, så jag kanske vänder andra insiktskinden till på något vis. Och bara tänker att ja, de gör det där, jag har det bra här hemma, jag vet inte. Men jag, alltså, jag tycker det är väldigt mänskligt att bli sårad av den typen av situationer såklart. Liksom. Allt annat vore ju konstigt. Jag upplever bara inte att det har varit ett problem för mig så ofta.
Nej.
Jag tror också att i mitt fall ska det nog vara väldigt nära vänner som gör någonting som jag, där det inte finns någon uppenbar anledning att de inte skulle ha sagt till mig. Liksom för att jag skulle ta illa vid mig av det. Alltså, liksom, mitt gäng på Alla mot alla, liksom, vår redaktion där, vi umgås så jävla mycket, vi jobbar ihop och vi festar ihop och sådär. Alltså, jag kan också tycka att det finns något sunt i att känna att nu måste jag vara med lite andra människor. Mm. Liksom. Det är klart, det finns ingen människa man vill vara med jämt. Så att jag tror det går väl också att välja liksom glädjen eller åtminstone icke-kränktheten i vissa av de där lägena. I alla fall har det gått det för mig.
Ja, men jag tror typ också att man bara får, alltså, det beror på hur långt det går väl. Men jag tror att det bästa är att suck it up.
Mm.
Ja. Ändå. Men menar, alltså, det är det värdigaste. Men ja. Alltså, det är ju sällan det jag gör. Så det är, alltså, det är inte som att jag...
Nej, du har ändå påtalat att du inte har blivit inbjuden
alltså många gånger,
mer än en gång.
Ja, Expressens kulturfest. Ja. Men också bara
var du inte glad?
Nej, ja. Men jag kom över det ganska fort ändå.
Skönt.
Men nej, och
jag
och
Saga hade kul där, för vet.
Ja, okej. Men det är ju ingenting jämfört med hur det känns när man ser typ så... Ja, men som du sa, så kanske när man är så här, det finns ingen anledning till varför jag inte är bjuden på den här nej. Saken typ av så...
Alltså det är väldigt svårt, tycker jag, att kommentera det på ett generellt sätt. För att det är klart att det finns människor där ute som har liksom blivit fuckade av sitt kompisar massa gånger. Jag förstår att det suger stenhårt. Därför jag kan bara tala utifrån liksom min egen situation. Men det är klart att det där är svinkänsligt. Och man har rätt att känna sig liksom bortvald om man är det. Och man har rätt att liksom säga till om det, tycker jag.
Ja.
För att oftast finns det. För att det som är jobbigt med det är väl också att det finns ju ändå antagligen ofta en anledning. Folk vet ju att man kan säga till den här personen också.
Mm.
Och de har ändå valt att inte göra det. Det är klart att det är sårande.
Ja, men jag menar, tycker ni att man då ska påtala det? Eller att man ska låtsas som ingenting och bli bitter?
Alltså, det är svårt ensamhet för mig att säga. Alltså, för jag säger ju till.
Ja, jag menar
men jag
det.
Blir ju bitter ändå.
Ja.
Alltså, jag får ju båda, liksom, de sämsta av båda världarna. Men jag försöker faktiskt sluta med det.
Men om du har sagt till och någon... säger, alltså förklarar känns det liksom bättre då?
Men det kan kännas bättre tillfälligt.
Ja.
Och grejen är också att jag vet ju från början vad svaret är. Vilket är så här, nej men gud, jag fattar vad du känner. Det var inte alls meningen typ så. Jag tänkte på det här sättet typ liksom.
Ja.
Mm. Det är inte, jag tror ju aldrig typ på riktigt att det är så här, de här personerna hatar mig liksom.
Nej.
Men sen är det liksom, jag tror att jag är paranoid bara ibland typ. Och det försöker jag sluta vara.
Mm.
Alltså att jag inte försöker mata den känslan liksom. Men jag känner också att det hänger väldigt mycket ihop med min typ generella mitt generella mående typ. Om jag känner mig att jag mår bra på det så hela, så är sådana saker mycket lättare att hantera. Och jag tar inte lika illa vid mig och jag är inte lika paranoid typ.
Men det är ju också konstruktivt att säga det, tycker jag. Alltså, det finns ju den här relationsschablonen lite grann kring liksom heterorelationer, som är att, ja, men ofta vet jag att tjejen tycker att killen ska fatta någonting.
Mm.
Medan killen säger, men säg det, killen tycker säg det bara istället. Så kan jag liksom, då fattar jag att okej, du var ledsen över det här, då kan vi hantera det. Alltså varje gång liksom, så kommunikation är bra helt enkelt.
Ja, jag tror också det. Men jag tror också att typ så här, om man upplever att man är i den situationen själv, så tror jag att man ska tänka på alla de situationer när man har varit på liksom andra sidan av det.
Ja, absolut.
Och hur man har tänkt då.
Verkligen, exakt.
Alltså är det så här, har jag inte bjudit in den här personen för att jag hatar den? Eller beror det på någonting helt annat liksom? Mm.
Ja, verkligen.
Då ger man också folk chansen att göra bättre nästa gång så att säga. Då har man ju, om de fortsätter att göra samma sak då, då har man åtminstone gjort vad man kan.
Ja.
Och så får man utvärdera situationen igen.
Ja, men, exakt. Ja. Ja, men jag tycker det. Jag känner ju att ibland så skriver jag ju och är orimlig. Och då brukar jag ju säga det också. Så här, jag vet att det är orimligt. Men jag känner bara att jag måste typ säga det här. För annars kommer jag bara att typ vara bitter. Och typ sluta eller liksom ta avstånd. Typ, och, så här, och det är inte så nice heller. Men ibland så har man ju rätt i sin känsla. Alltså jag vet att jag har varit i sådana situationer typ i min klass lite och så. På senast att det var så, vi var ett gäng först och sen så var det liksom att det gänget så här omstrukturerades lite och typ så här, jag hamnade lite utanför. Och då skrev jag det till den tjejen som jag var liksom närmast i det gänget typ. Och då var ju hon så verkligen, gud, jag fattar verkligen så här, jag ser det nu typ hur du kan ha känt på det sättet liksom, det har inte alls varit meningen typ. Och det gjorde ju saken jättemycket bättre. Alltså då blir det ju bra igen liksom. Så det kan Ja, det beror på liksom på vilket sätt man känner, gissar jag.
Men jag kan tänka att det är väldigt svårt också att föra det på tal, för att man kan känna att man då på något sätt bekräftar att man befinner sig i underläge. Ja. Alltså det är som att man ger den känslan typ rätt.
Ja,
ja. Men det är, man blottar ju sig själv.
Ja, verkligen.
Mm. Okej, Emil, jag ser att du behöver gå nu.
Ja.
Jag måste ju det tyvärr.
Ja.
Men till mitt försvar så var jag tydlig med
att
jag
skulle
podda då. Så bokade vi den här tiden.
Mm. Mm. Och det var så trevligt att du kom hit.
Ja.
Det var fan jättemysigt. Tack för att jag fick komma hit.
Vi tre ses kanske i alla fall på lördag. Men tjock förlor.
Ja.
Inte bjuden tror jag.
Jo.
Så det är tråkigt avslut på det här. Men det är kongenialt med tanke på det vi precis pratade om.
Jo, men jag tror att jag såg.
Jag kan bara ska sluta här.
Ja. Jag tror att jag såg din namn i eventet.
Ja, jag kanske är det. Jag är väldigt insåldad inne på Facebook.
Och vi får skriva till Chuck och konfrontera honom.
Ja, ja. Precis, gör det.
Mm, jag ska göra det, verkligen.
Och Saga, vi...
Hur understår du dig?
Och ni som lyssnar hörs om 2 veckor.
Ja.
Tack för idag.
Hej då.
Hej då.